P3 Sveriges Radio.
Australiens befolkning hatar mig till döds och jag måste rentvå mig på något sätt.
När Laura befinner sig på andra sidan jorden tror hon att allt hon gör, allt som händer henne, sänds på tv. Att hennes liv är en reality show.
Så är det en liten flicka som rycker i sin mammas tröja och pekar på mig och säger, nej men det är hon. Det är hon som spelar gitarr och sjunger så fint på tv.
Alla vet vem hon är. Kameror följer henne när hon går och handlar, festar eller går på dejt. Och alla är inblandade. Till och med hennes egen familj.
Hon började väl tro att vi också var med på det då. Att vi har en del och också övervakade henne och var med i tv-programmet eller vad det var då.
Till slut är hon beredd att göra vad som helst för att få showen att ta slut.
Det var nyårsafton då. Och sen klädde jag upp mig och sminkade mig för jag hade någon idé om att de kläderna jag dog i, de skulle jag få begravas i.
Du lyssnar på Verkligheten i P3. Jag heter Jonna Burén och det här är Laura Holmgrens berättelse.
Första kvällen, då var det ju Alla hjärtans dag. Så jag och ett tjejgäng, vi drack en massa vin vid någon strand där och hade en jättefest och grillade och hade oss. Och, ja, det var så det började. Så det var jättekul.
Laura är i Sydney i Australien. De sitter vid ett finare vindskydd med en stor grill. Tjejerna dricker vin ur plastglas och äter grillat, chips och vindruvor.
Hur fullare vi blev desto stojigare blev vi ju såklart som de flesta blir och vi posar som Charlies änglar.
Laura är den blonda med svarta naglar i tjejgänget Charlies änglar och hon ser glad ut. På riktigt. Tiden i Australien kunde inte ha börjat bättre.
Det här kommer bli kul, tänkte jag. Det var ju liksom en lyckad fest.
Laura Holmgren är 24 år och är i Indien och skriver sin uppsats om kastsystemet och religion när hon får frågan från en kompis om att komma till Australien. Hemma i Sverige har hon jobbat som truckförare, men nu pluggar hon religionsvetenskap. Hon har alltid velat se Australien, så hon tänker att hon ska skriva sin kandidatuppsats där och kombinera det med fest och lite turistande. I Australien kan du dessutom jobba för mat och husrum på rancher, så siktet är inställt på det.
Så vi fick ett sånt jobb på en vingård. Vi jobbade på dagarna och drack varenda kväll. Men det var det vi gjorde på kvällarna. Vi drack och spelade beer pong.
Hur tycker du att ditt liv är?
Jag tycker väl att livet är en fest.
De reser runt i Australien och på vissa ställen handlar det bara om fest.
Det är också fest dagarna igenom. Där är det inte ens att man håller sig till kvällen utan där är det fest dagarna igenom och surfande och eldjongleringar och folk lär sig hula hooping och riktigt så hippie tillhåll då. Jag tycker det är roligt att lära mig att surfa och festa. Vi träffar nya människor och nya killar och allt var kul.
Hon reser vidare och jobbar ofta dubbelt. Festandet, jobbet och stressen överlag sliter på Laura. Men så här långt tror hon att det hon minns är sant. Men från det att hon kommer till Cairns så vet hon inte vad som är sant och inte.
Jag jobbade på en restaurang och hade en affär med en kille som jobbade på guesthouset där vi bodde. Och det skar sig lite med oss. Och sen började jag jobba på den här restaurangen och det var någon som kände honom där som sa att han talade illa om mig och sådär. Och sen så upplevde jag det som att mina kollegor på restaurangen också talade illa om mig. En av mina kollegor, en manlig kollega där, hade uttryckt att han hade känslor för mig och när jag inte besvarade dem så hittade han på rykten som jag såg det då eller upplevde det. bland annat kunde han säga till chefen att du ska veta att hon har suttit och rökt på hela morgonen här innan hon kom till jobbet. Och det var jag väldigt noga med att inte göra. Så jag konfronterade honom och sa, ja just det är faktiskt sant. Du tackade ju nej och bad om ursäkt och sådär. Ja, det var oerhört påfrestande och jag kände mig utstött och mobbad.
Hon tycker att folk pratar om henne hela tiden, men det är mer än så.
Det blev bara värre och värre. Till slut upplevde jag att alla gästerna och alla provocerade mig. De slängde glas på golvet och sa till mig att plocka upp det och skrattade åt mig och hällde ut drinkar på mig. Jag minns att jag konfronterade en kille typ 20:e gången det hände.
Killen har svart skjorta och jeans, mörkbrunt hår, grönbruna ögon. Ja, en innekille. Laura har en ljusblå sommarklänning på sig.
Och bara, men det där var meningen liksom. Du hällde drinken över mig. Och så hällde jag en drink tillbaka över honom. Han bara, ja, jag förtjänade faktiskt det liksom. Så. Du hade rätt, det var dumt gjort av mig. Jag känner inte dig egentligen. Och...
Så lite av det här är sant?
Det är det jag inte vet. Ingen aning. Jag vet inte vad som hände och inte hände i Cairns.
Laura är 24 år, långt hemifrån i Australien och känner att alla mobbar henne i Cairns. Så hon drar inåt land för att börja om igen. Hon hamnar på ett litet ställe som heter Lakefield. Det bor 299 personer här och hon bor hos ett par som har en ranch.
Med massa hästar, både brumbies, alltså vildhästar och tamhästar. Och även en hel drös med kor och... Och jag hjälpte till att rida in hästar och jag red de tama hästarna och jagade boskap, alltså som en cowgirl. Det är som att när man kommer till en ny plats då är allt kul igen med festandet och alltihopa.
Cowgirl-jobbet har hon för mat och husrum. Hon tar ett andra jobb på en papayafarm för att tjäna pengar och ett tredje där hon målar om i en stuga.
Där fick jag betalt i cannabis. Så fick jag en patronburk med weed när jag behövde.
På dagarna jobbar hon, på rasterna dricker hon öl och på kvällarna röker hon cannabis. Jobbandet och festandet sliter på henne och det dröjer inte länge innan hon känner att någonting är fel även här. Och så en kväll kommer dottern till mannen vars hus hon målar om.
När hon ska gå då så vänder hon sig om och säger att du, Laura, du vet väl att det sitter webbkameror i hela huset? Och jag sa nej, det visste jag inte. Jo, men du vet väl att de tittar på vad du gör så du inte gör något dumt. Så du inte gör bort dig liksom. Ja, okej. Okay. Ja, men jag gör väl inget dumt här ändå. Och så gick hon och vi sa hej då och hon gick. Och jag blev som besatt av det här. Så jag letade igenom hela huset från golv till tak. Alltså jag letade i varenda låda, bakom varenda fotografi, bakom varenda tavla. Inne i duschkabinen, bakom schampoflaskor, i hela huset letade jag efter de här kamerorna. Och hittade dem inte. Men jag var ändå övertygad om att de fanns där någonstans. Även om man försöker ignorera det så är det omöjligt att inte gå in i någon slags roll eller... föreställa sig liksom. Man kan inte slappna av och vara naturlig. Men som i Big Brother, de är ju knappast naturliga heller. Eller så.
Laura försöker leva sitt liv som vanligt och spela gitarr och sjunger på kvällarna. Men hon märker att hon inte är ensam. Hon börjar höra folk utanför huset och de pratar om henne.
Ja, de kunde säga som att nu spelade hon den så. I förmiddag så sjöng hon en helt annan text. Jaha, då måste jag ha sett mig när de inte var här. Hur gick det till?
Hon lägger ifrån sig gitarren och går ut och letar.
Men så är det ju ingen där. Men jag får det ändå till att men de gömmer väl sig.
Hon blir mer och mer övertygad om att hon är filmad. Och en kväll blir hon övertalad att se en baseballmatch på tv. Det slutar med att hon blir ensam kvar med tvn.
Kommentatorerna efter ett tag Det är som att de kommenterar någons liv eller livshistoria. Och jag förstår att det handlar om mig. Tänkte jag ju att nu är jag ju helt galen. Till slut så säger jag någonting liksom för att korrigera någonting de säger som inte stämmer. Eller... Och de svarar då. Så det slutar med att jag och kommentatorerna sitter och pratar. Och de drar upp olika händelser ur mitt liv. Både traumatiska och mindre traumatiska händelser. Där de ifrågasätter hur jag har agerat eller hur den personen har agerat. Och jag försöker då försvara mig och förklara min syn på saken. Och i slutet av den här baseballmatchen så gråter, som jag upplever det, hela publiken och spelarna och allihopa. Och sen så kommer en stor bild fram med kommentatorerna. Varpå de berättar att ja, vi gjorde det här för att du skulle få en chans att försvara dig. Du har liksom lyckats på något sätt göra dig känd i hela Australien.
Hon vacklar fram och tillbaka. Kan det här stämma? Men sen blir det för konstigt.
Det var helt absurt så jag hajade till. Ja, för att det inte är absurd att sitta och prata med en tv då, men så säger de att ja, den chefen på den restaurangen du jobbar med har gått ihop med CIA för att du skrev att du skulle bomba den restaurangen. Så nästan huvudvärk av det. Det här går inte ihop. Och nu är jag galen. Och sen stänger jag av och går och lägger mig.
Är det bra sen då?
Nej, sen börjar den riktiga mardrömmen.
Anonymous menace, fears for the Queensland Premier's safety. När Laura vaknar morgonen därefter är hon huvudnyhet på morgonshowen på TV.
Morning, Lisa.
Good morning, Chicago. It's amazing what you can do during the course of a weekend. We came in, put a little bit of paint around, a little bit of a just a little redo, really.
Well, I had a big win on Derby Day and
Och det är samma sak dag efter dag.
Det blev långa månader för vi har fortsatt ju prata med TV:n varje morgon. Det var så jag började varje dag. Och de gjorde roliga sketcher om mig och inslag om mig så. Och när jag var ute på gården så var jag övertygad om att jag var övervakad dygnet runt då. Så jag fortsatte diskussionen som jag hade haft med tvn på morgonen ute på jobbet.
På papayafälten pratar hon rakt in i kameran. Och ibland försöker hon spexa till lite för att det australiensiska folket ska tycka om henne. Och ibland så tappar hon det och kastar saker omkring sig. Som vilken reality show som helst. Men den här handlar bara om Laura. Men ingen runt omkring henne säger någonting om showen. Så hon börjar leta tecken som bekräftar det hon tror. Hon vill att någon ska erkänna att de pratar om henne och tittar på showen. Och så kommer det. Bekräftelsen på att det är sant.
Efter någon vecka så är det dags för en skördefest.
Det är på en skolgård och det doftar från stånden som säljer mat. På den stora skärmen utomhusbion pågår cykeltävlingen som ska passera skördefesten.
Vet du av de här stånden där jag tänker att jag ska gå och köpa lite mat?
Laura är på väg till ståndet med indisk mat för att köpa patties, en typ av friterad pirog.
Så är det en liten flicka som rycker i sin mammas tröja och pekar på mig.
Flickan är i 5-årsåldern och är blond och solbränd.
Och säger, nej men det är hon. Det är hon som spelar gitarr och sjunger så fint. På tv. Nej, nej det är det inte. Jag bara, vad sa du nu? Sa jag till tjejen. Jo men det är ju du. Det är ju du. Det är ju du som är på tv. Och hennes mamma drar tag i henne och går därifrån.
Det räcker för Laura som bekräftelse på att hon är med i en reality show, The Laura Show. Vad som hände och inte hände på skördefesten vet hon inte. Men det här är hennes verklighet, så som hon upplevde den då.
Och det är första gången som jag upplever det då som jag får det bekräftat att okej, väldigt många ser mig på tv.
Comments are still headed. Det finns en film som heter The Truman Show där huvudpersonens varje steg följdes av hela landet. Han var huvudpersonen men visste inget om det.
What if you were watched every moment of your life?
How many cameras you got there in that town?
5,000.
What if your world was make believe?
cue the sign.
Precis så är det för Laura, men hennes show är ingen god feel good serie. Här handlar allt om att hon har gjort och gör fel och hon är the bad guy, den man ogillar i serien hela tiden.
Say something, god damn it. You're on television. You're live to the whole world.
Och för mig handlar det ju väldigt mycket om att Australiens befolkning hatar mig till döds. Och jag måste rentvå mig på något sätt. Så det är en oerhörd stress i det här. Hela tiden så.
Laura står inte ut och i hennes huvud låter det logiskt att fly landet. Hon har redan flyttat från stad till stad i Australien för att komma undan. Men showen visas ju i Australien. Inte kan hon väl ha rättigheter i Sverige?
Så jag köpte en sista minuten biljett.
Hon får skjuts till flygplatsen. Nu ska väl ändå mardrömmen ta slut.
Och jag går in och upplever fortfarande att alla tittar på mig. Alla kommenterar allt jag gör. Men skillnaden är att jag går och söker allas blickar. För jag är övertygad om att de kommer ta den här chansen och säga sanningen då. Innan jag reser iväg från deras filmrättigheter. Så jag söker allas blickar och hoppas på att någon ska sticka fram en mikrofon och en kamera och säga att så här är det. Och vill du säga något sista ord eller sådär. Men det är ju ingen som gör det i folkvimlet där. Jag går där och tittar febrilt efter kameror och sådär.
Hon tänker sig att nu är det den sista scenen. Och så som hon upplever verkligheten så är det mer och mer som tyder på att det faktiskt är så.
Jag kommer fram till min gate. Och så kommer det dit en tjej som jag har träffat på en turistbyrå långt därifrån. Som hade idiotförklarat mig högt och tydligt inför alla som var där inne. Och så kommer nästa person som jag tycker har bemött mig på ett dåligt sätt. Och så nästa person som har gjort en värre grej. Då. Och nästa person som hällde en drink över mig. Och nästa person som jag upplevde prata illa om mig på tv. Och fler och fler och fler kommer en efter en. Och jag sitter och skrattar och gråter om vartannat och över minnena som jag får när de här personerna kommer in till gaten. Och till slut så är hela gaten fylld med människor som jag har mött under min resa i Australien som har på ett eller annat sätt fått mig att må dåligt. Och då tänker jag att ja, men då kommer det ett avslöjande här. Nu kommer det komma en kameraman liksom och filma något slut. Någon slutkläm på det här, det jag får veta sanningen och jag får en möjlighet att försvara mig och så.
Men det gör det inte. Istället ropas platserna på planet upp en efter en. Och de hon mött under resans gång bordar planet.
Och jag väntar på att de ska ropa upp mitt stolsnummer. Och så tänker jag, ja, men när alla har gått ombord på planet och jag sitter där så kommer det vara en kamera där inne. Och så kommer de göra det här sista programmet. Planet flyger iväg utan mig. Och alla människorna som jag har träffat under min resa försvinner.
Det är inget plan på riktigt. Och efter en stund så är det dags för Loras riktiga flyg som ska ta henne hem mot Sverige. Långt från kamerorna i Australien.
Och jag ropas upp och går ombord och tar mig hem till Sverige.
Loras bror Adrian Holmgren möter henne när hon kommer till Sverige.
Det började egentligen direkt när jag hämtade upp henne. Jag började berätta den här historien då om hur hon kände sig övervakad och berättade om massa saker som hon hade upplevt när hon var i Australien. Först så tänkte jag, okej, vad fasen liksom, vad är det som har hänt så här? Att, ja, men det kan vissa, i början så var det ändå att det gick att följa det hon berättade, men ganska snabbt så hörde man att det var någonting som inte stämde då. Och det var ju ganska svårt att ta in kan man säga, för det blev ju en chock.
Hon får bo hemma hos honom och han tänker att det kanske blir bra. Och Laura tycker att det är skönt att vara hemma.
Det var en jätteskön känsla och jag kom hem till min bror och tittade på nyheterna och de pratade inte om mig.
Hon berättar för sin bror om hur hon har blivit mobbad och trakasserad.
Nej, men det var ju att hon kände sig övervakad hela tiden. Och att hon kände att människor runt omkring henne pratade om henne. Och var i maskopi om saker som handlade om henne och sådär.
Jag berättar bland annat om ett tidningsinslag. Ja, och det handlar egentligen om mig. förstod ni inte det? Och sådär. Och de bara, god tid var paranoid. Så till varandra. Jag är inte paranoid, ni måste tro mig. Så. Men det var väl sådana reaktioner jag fick som jag bara, okej. Okay. Jag trodde fortfarande att mina upplevelser som jag hade haft var riktiga. Men jag tänkte att okej, de vet ingenting. De vet faktiskt ingenting. Det har liksom inte visats här i Sverige. Så det har inte sänts i Sverige. Det är så jag tänker. De har inte rättigheter här. Och kan pusta ut lite då.
Men den känslan håller bara några dagar.
Jag märker att de börjar kommentera det jag gör på nyheterna i Sverige också. Och prata om mig. Och väldigt snabbt så är hela cirkusen igång i Sverige också. Så då får jag ju för mig att de har köpt rättigheterna till programmet i Sverige.
Hon försöker få sympati från sin bror och hans fru.
Ja, det här händer och det här händer. Helt osammanhängande. Och han och hans fru bara, men Laura, det låter inte logiskt. Det låter inte som det kan hända. Vi vill tro på dig och vi vill stötta dig. Men det låter inte logiskt. Hur skulle det gå till? Och tänk liksom så här.
Efter några dagar där när hon bodde hemma hos oss så började hon ju tro att vi också var med på det då. Att vi har en del och också övervakade henne och var med i tv-programmet eller vad det var då. Alltså när hon väl blev övertygad om det, då var det ju att man skulle berätta sanningen då. Att man skulle berätta om det här, att det verkligen var så och att hon har bevis. Alltså jag kunde ju inte berätta någonting som inte var sant eller så. Jag stod på mig. Så man såg ju, hon trodde ju att jag ljög då, så det var ju jättejobbigt såklart.
Till och med min familj ljuger för mig. Till och med de är med på det. Ja, det var ju den här ensamheten som kom då, att jag är helt ensam. Jag straffas för någonting.
Hennes bror försöker hjälpa henne, men till slut skulle Laura få nog. Nu skulle hon få svar och annars skulle hon ta saken i egna händer.
Det var nyårsafton då. Så hade jag lyckats övertala min familj och lämna mig ensam hemma. Jag bodde för tillfället hos min mormor. Och sen klädde jag upp mig och sminkade mig, för jag hade någon idé om att de kläderna jag dog i, de skulle jag få begravas i.
Hon har på sig sin finaste klänning, en himmelsblå i silkigt material som hon har designat själv och fått uppsydd i Indien. Hon har strassarmband, stora ringar i öronen, lockat hår och hon är sminkad för fest. På tvn rullar nyårsfirandet från Skansen.
Och jag spelade musik och dansade och hade roligt, tyckte jag. Förutom när jag liksom insåg vad jag höll på med och vad som skulle hända den natten. Och jag satt och pratade då med programledarna. Och då var det inte så långt kvar till tolvslaget. Och så sa jag att nu har ni till tolvslaget på er och säga sanningen i programmet här. Eller att någon kommer hit och säger sanningen. Eller att någon, bara en enda person, erkänner att det faktiskt är som jag tror att det är. Jag hade min sista fest och jag var nog lite lättare att det på ett eller annat sätt skulle ta slut i alla fall. Det hade jag ju bestämt.
Ring. Knocka. Ring. I bistra nyårsnatten.
Laura tittar på tvn och väntar. Och så händer något.
Gamla året lägger sig att dö.
Och när han börjar närma sig tolvslaget så, och räknar ner, så stannar han upp. Då tänkte jag att nu kommer någon säga sanningen. Nu sätter han stopp för det här liksom. Heja honom. Så. Men nej. De fortsätter programmet utan honom. Och jag är redo för att ta mitt liv. Jag har bestämt mig för att jag ska knyta en snara runt halsen och hoppa från en balkong där då. Och så blir det. Nästa sak jag minns är att någon, vem det nu var, försökte röra min arm. Och jag vaknar av en fruktansvärd smärta och ropar, inte min arm, den är trasig.
Laura lever Hon är medvetslös av och till och senare vaknar hon på intensiven med en krossad arm och en spricka i bäckenet. En psykiatriläkare står över henne och säger
att du har fått medicin mot en sjukdom som heter psykos och det är den vi tror att du har drabbats av. Okej, så det är därför jag upplevt allt det här och det var inte på riktigt och jag blev lättad av att det inte hade varit så hemskt som jag hade upplevt att det var. Och att jag inte var övervakad och att jag inte hade gjort bort mig på alla möjliga sätt som jag tyckte då inför hela världen. Av någon anledning så köpte jag det direkt.
Snaran som Laura hade upplevt att hon hade knutit runt halsen hittas aldrig. Jan Malmsjö hade läst klart ringklocka ring fram till 12-slaget. Och än idag vet Laura inte vad som var verkligt och inte.
Jag kommer aldrig få veta det heller. Vad som har hänt och vad som inte har hänt.
Det blir på något sätt en förlorad tid för dig.
Ja, det var en stor sorg i början. Det var lite det. Det är ju en sån grej som jag, när jag kom hem, tänkte på väldigt länge. Att ta upp detaljer och situationer med alla möjliga människor. Och fråga, liksom, vad händer det här? Händer inte det där? Och något som jag mådde väldigt dåligt över. Att jag inte visste vad som hade hänt under alla de här månaderna. Men till slut så kom jag fram till att det kommer nog göra mer ont att gräva i det här. Och jag kommer kanske inte få någon vettiga svar och jag kommer bara känna mig ännu mer osäker på mig själv och mina sinnen. Så jag bestämde mig för att inte gräva i det.
Det är inte alla som kommer ihåg sina psykoser eller lever i dem i månader. Många får en blackout och därför vill Laura ut och föreläsa om sin berättelse. Hon vill att människor ska förstå hur stress och droger kan påverka och hur det kan vara när man lever i en psykos. Inte bara för en själv, utan också för människor runt omkring. Det var tufft, inte bara för henne, utan också för hennes bror och hans fru.
Ja, och det blir ju väldigt osammanhängande och konstigt för andra människor. Kan jag försöka sätta mig in i så. Så det måste ha varit fruktansvärt för dem.
Idag mår Laura bra, men det har varit flera återfall på vägen, flera självmordsförsök. Hon kan inte festa, ta droger, stressa och hon måste ta sin medicin. Men hon mår bra. Hon föreläser, ska precis få sitt andra barn och bor i ett litet hus på landet.
Jag mår bra. Nu har jag inte insjuknat på över ett år. Det är väl ett år och någon månad nu. Och jag har även fått en anställning som föreläsare. Så det har ju vänts om till en oerhörd gåva. På något sätt ger det mig en konstig styrka så att jag är en överlevare. Jag har klarat det här. En fruktansvärd mardröm. Jag vet inte om man känner det jag kände när jag var där. Men det var alltså ett riktigt helvete på jorden. Och det är en styrka att jag har överlevt det. Att jag nu kan hjälpa andra som kanske är kvar i det helvetet. Man kan vända det med hjälp. Om man vågar ta hjälp. Och man kan komma ut på andra sidan starkt.
Du har lyssnat på Verkligheten i P3. Vill du veta mer om psykoser eller behöver hjälp? Gå in på vår sajt, där finns mer info. Sök bara på Verkligheten i P3. Och har du själv en berättelse ur verkligheten? Hör gärna av dig till oss via sociala medier eller mejla på verkligheten@sverigesradio.se. Producent Gustav Asplund, tekniker Christer Orreteg och jag heter Jonna Burén. Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
P3, Sveriges Radio. P3.